Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som känner att vi behöver veta lite mer om våra barns värld. Och jag heter Fredrik.
Och jag heter Matilda.
Du, jag tänkte, i somras så landade jag ju i ljudböcker.
Just det.
Jag har läst.
Jag med faktiskt, och, fast oberoende av varandra har vi gjort det.
Ja.
Båda två, det är helt sjukt. Ja.
Och jag har läst Leif G.W. Perssons alla böcker.
Mm.
Jag har läst sträck faktiskt.
Jag har läst två biografier och sen har jag läst min all time favorite bok. Jag har två all time favorite böcker. Den ena är Blonde av Joyce Carol Oates.
Mm.
Den andra är Den som vandrar om natten av Marianne Fredriksson.
Jag förstår.
Och den har jag lyssnat om och den är så jävla bra.
Ja, jag förstår ingenting.
Nej,
av vad du pratar om.
Men du kommer att lyssna på dem nu när jag har tipsat. Och jag ska lyssna på GV.
Men det som slog mig efteråt var så här. Har jag verkligen läst?
Jag har tänkt exakt samma sak.
Ja. Och det är ju superspännande att vi har Anna-Marie Körling här.
Ja.
Läsambassadör, författare och lärare.
Mm. Woohoo! Hej!
Välkommen!
Tack! Roligt att vara här.
Du, så här, vi är ju supernyfikna och lära oss mer om det här med läsning. Som alla pratar om hela tiden och jämt med det här läslov och sådär. Och om du skulle så här, beskriva hur viktigt det är att lära sig läsa till att börja med.
Det finns ju, man får ju dela upp det lite. Att lära sig läsa, alltså att avkoda text och kunna. Men att läsa genom att lyssna, det är ju också att läsa. Så det som ni har gjort nu, att lyssna på böcker, det är ju att få lyssna på berättelserna. Det är ju också att läsa. Vi måste vidga det här perspektivet lite grann. Men i skolan ska barn få lära sig läsa och få lära sig hur man läser och hur man läser på olika sätt och många olika texter naturligtvis. Och lyssnandet är ju också att få, då kan man ju lyssna på mer avancerade saker faktiskt än det som man kan läsa själv. Så det är otroligt viktigt att vi både utbildar i hur vi läser och att vi läser mycket för barn.
Just det. Men och samtidigt så tänker jag ju så här att när man lyssnar på böckerna så gör ju jag det. Jag har för det första läst i traditionell mening väldigt lite. Men plötsligt så läser jag jättemycket med ljudböcker. Men det betyder ju att jag har problem med avkodningen. Man kan ju inte lära sig avkodningen genom att bara lyssna.
Nej, eller? Men man kan bli intresserad av litteratur.
Ja, det kan
naturligtvis.
Man bli.
Och vad som händer när du lyssnar, det är ju att du får ju bokens, ja, grammatik och ordförråd och sådär. Så talspråket skiljer ju sig från det skrivna språket. Därför det är ju mer tydligt och beskrivande. Och du vimlar av ord i böcker. Och de kan du ju lyssna på och så.
Men vad händer om jag börjar med ljudböcker helt? Och bara skippar?
Ja, men det gör ju barn. De börjar ju med ljudböcker, fast det är ju liksom föräldrarna som är själva
ljudböckerna.
Ja, exakt. Så, och det vet man ju att första är ju att man blir intresserad som barn. Mm. Vi delar intresse mellan pappa och mamma eller ja, vem det än är som läser. Mm. Det här är någonting vi gör tillsammans. Och sen är det bokens berättelse som kommer ut när man läser. Och den är ofta samma. Alltså, det blir inte någon annan handling än den handling som man första gången hörde. Så på det viset så är man ju trogen den text man läser.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt faktiskt.
Okay. Mm. För jag tänker också, mitt äldsta barn lyssnar jättemycket på ljudböcker.
Mm.
Nästan som en sån här, först om jag någon på morgonen så sätter de på en ljudbok.
Mm. Mm.
Och då, jag funderar också på det, samma som Fredrik, men utifrån lite eget perspektiv också. Jag är väldigt dålig på att stava, svårt för att stava, dubbelstavar allting i fall. Det är lika bra att slänga ett extra M så att man har det ändå gjort det liksom. Men vi pratade innan jag och Fredrik, och då är det så här, till exempel så undrar jag då, varje gång jag ska skriva Afghanistan, det är inte skit ofta jag skriver Afghanistan, men det var det ordet jag kom på, så funderar jag på var H-et sitter i Afghanistan.
Mm.
Sen finns det ju människor som inte alls funderar på det, utan som bara skriver H-et på rätt ställe, utan vad det verkar, minsta eftertanke.
Ja.
Och då tänker jag, är det dåligt för mig då att lyssna på böcker, eftersom jag kanske behöver se bokstäverna och orden.
Behöver se H-et.
Ja, precis.
Spana efter H-et.
Ja. Så. Nej, men, förstår du frågan?
Om du följer med texten så kommer du ju se kanske att det finns ett H.
Ja, men då måste jag ju läsa texten. Då kan jag inte lyssna på en bok. För då ser jag ju inte bokstäverna.
Men jag vill ändå dela upp det där med vad det är man gör när man lär sig läsa och vad det är när man lyssnar.
Mm.
Jag vet att intresset för språket finns ju hos författare. Till exempel Lennart Helsing, han kunde ju inte stava. Då tog han ju längre ord, för att då blev det, då kunde man bokstavera dem.
Mm.
Konstantinopelianska. Alltså då blir det ju jättetydligt. Och att inte kunna stava till exempel, det betyder ju att men då måste vi ju samtala. Man måste ju fråga. Och jag tror att risken med vilken skolgång man har haft är att man har fått liksom en bock i kanten när man har frågat.
Mm.
Men vi frågar ju hela tiden, hur stavas det? Och när vi skriver på våra datorer så får vi liksom, vänta, det är rött det här.
Mm.
Det är ju på något vis liksom, titta här nu. Och så kanske man inte håller med, eller så frågar man, vänta, hur stavas det här? Eller så börjar man söka, hur stavas det?
Men det här inte fastnar hos mig. Alltså jag har ju, det är inte så att jag har skrivit Afghanistan många gånger, eller andra ord, till exempel samarbete, alltså jag står alltid fel på det, dubbel M, eller sjukdomar, dubbel M.
Men det går att läsa att det står samarbete.
Ja, det gör det, absolut. Ja, det gör det.
Ja, och då tänker jag så här, då har du ändå, jag menar, och vi kommer ju redigera varandras texter.
Mm.
Alltså jag tänker, om jag vore din lärare ska jag säga, du skriver och jag kan läsa det här, då kommer jag läsa upp det för dig så att vi förstår varandra rätt.
Okay.
Och är det någonting som ska ändras, då visar jag så här, man kan skriva så här och så här.
Mm.
Vilket tycker du ser korrekt ut? Och för att man har ofta en bild ändå av att det här stämmer inte.
Just det.
Men man vet inte vad det är som stämmer. Och då kan man rita ut, ja men man gör inte det. Man vet verkligen inte.
Jag håller helt med om den
beskrivningen. Så om jag skriver samarbete och så får du titta. Då, det är min erfarenhet med elever. Istället för att säga du har stavat fel, så kan man säga att du har stavat S-A-R, sam, det är rätt.
Mm.
Det är ett, titta här och jämför.
Mm.
De hittar alltid det.
Ja.
För att de reagerar ändå på att det här ser inte korrekt ut.
Mm.
Och det brukar jag ta som ett, liksom det här. Det här eleven vet, eller barnet vet någonting om det här ordets bild.
Ja.
Och då måste jag ta vara på det.
Jag förstår.
Men jag vill inte säga att du kan inte skriva, för jag ser att det är så samarbete.
Mm.
Just det. Jag har ju också en sån här grej som jag börjar liksom fundera över mitt eget lärande på ett vis. Jag har ju också ett sånt här exempel. Sist och sista.
Mm.
Och det har jag ju konfronterats med i 40 år.
Mm.
Men uppenbarligen så kan jag inte. Det är säkert 150 miljoner gånger som jag har tänkt på det här.
Mm.
Men jag lyckas inte sätta det.
Nej.
Fortfarande. Nej. Och det här tror jag många upplever.
Ja, men det kanske är. Du får upp det ändå. Så du har ju något slags förhållande till det här. Och då tänker jag. Vi har ett fantastiskt språkråd som man kan vända sig till. Ditt på Twitter. De svarar omedelbart. Och de svarar trevligt och vänligt. Ja, det kan vara så här och det kan vara så här.
Jo,
och
så visst, får man en förklaring. Men om jag ska skriva en rapport på jobbet.
Ja.
Då kan jag inte sitta och twittra.
Det är så här,
hur är det egentligen nu med sist och sista?
Ja.
Var ska det vara ett och två S?
Ja.
Det är mer det här. Liksom, hur går det till liksom, avkodningssystemet och minnet? Och
Ja,
för det var som du sa, att det verkar som att folk stavar utan att ens tänka på det.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tror det där är en föreställning om den andra. Så andra
den personer, andra är mycket bättre.
Som är mycket bättre och som stavar. Jag menar, stavningen är ju en slags gemenskap. Så här stavar vi för att förstå varandra. Men när jag skriver, jag måste ju, det finns ord som, men vänta, hur stavas det? Plötsligt ser ordet konstigt ut bara. Mm. Det är inte säkert att det kanske är korrekt stavat. Det ser bara ut som, stavas det verkligen så här? Och då går man och kollar det. Och jag tror när man har så här, hur ska det vara med det här? Det här brukar jag vara osäker på. Då blir man alltid osäker på det. Och då är det väl bara att sätta upp en sån här två lappar, sist och sista. Och
nu var ju bara ett exempel här.
Ja, jag vet. Men det gör ingenting. Men du undrar ändå.
Ja,
och då, men jag tycker ändå att det är så. Att, men stavningen blir otroligt viktigt när det gäller att söka på nätet. Till exempel.
Just det.
Då är den jag avgör. Och det måste man ju lära sig. Att du kommer inte rätt om du inte stavar. Och rätt. Och till exempel att koda är ju också en slags nollor och ettor som måste vara helt korrekta för att man... Så man kan ju diskutera betydelsen. Mm. Och det tror jag barn är. De är ju, barn tycker om att veta varför egentligen. Varför man, men sen vill de också bli förstådda. Så skriver man, ett barn som skriver, ett litet barn, de vill ju att vi förstår att vi förstår vad de har skrivit. För de vill ju kommunicera. Det är ju det här, jag har skrivit en lapp till dig. Jag älskar dig. Men det är jättesvårt att förstå att det står det. Mm. Och då måste man liksom möta det här barnet som en skribent. Som man ökar dialogen med. För att det är inte självklart vad som står. Så att man inte liksom, du har inte skrivit rätt. Men man kanske ska skicka en lapp tillbaka så här. Jag älskar dig också. Mamma eller pappa. Då kan man se så här, ska vi jämföra våra lappar? Och då... Det kan vara ett sätt. Men jag tycker man ska göra sitt bästa för att förstå varandra.
Mm. Att hitta strategier utvecklar mer än sänker.
Precis. Och det som är gjort, tänker jag alltid. Och det tänker jag som lärare också. Har man, jag menar, det är i nästa gång som vi kan utvecklas. Mm. Inte det vi redan har gjort, utan i det som kan komma. Mm. Är ni med på vad jag menar?
Ja,
att man hela tiden lägger det... Inte i att du misslyckades, jag fattar inte vad du har skrivit. Men om du och jag samtalar om det så kommer jag förstå vad du ville säga mig.
Mm.
Och det är jätteviktigt att visa på viljan, jag vill förstå.
Mm.
Just det.
Jag tänker att det finns många föräldrar som har barn som inte kanske knäcker läskoden supertidigt. Nej. Eller som går i skolan och inte har så lätt för att läsa.
Nej.
Vad är ditt tips eller råd till dem?
Ja, högläs.
Ja.
Och högläs ännu mera.
Mm.
Så det är högläsningen. För att högläsningen är artikulerad skriven text.
Mm.
Det är så enkelt. Att det är, man får grammatik, man får allting. Men inte bara av den anledningen att man ska högläsa. Utan för att det är en gemenskap och att barn får möta äventyr och upptäcka liksom vad en bok eller en berättelse är för något.
Mm.
Och sen att man visar att jag är en läsande människa. Och det tycker jag vi kan göra i det lilla och stora. Läsa vad som står, oj, syltburken eller vad det nu är. Det som finns framme som har någon text. Det som står på tunnelbanan, att man exitskyltar eller vad det nu kan vara. Bilder. Jag var med en liten treåring och vi stannade framför alla skyltar.
Mm.
Och han hade sådana förklaringsmodeller på vad allting betydde. Mm. Det var vid fara så skulle man inte använda hissen. Utan man skulle springa ner för trapporna. Och han står och tänker, man ser verkligen, barn tänker ju jättemycket. Så står han och tittar på den och så här. Det står här att man ska springa till sin mamma och pappa. Och grejen är att han har förstått skylten.
Ja.
Det är farligt. Mm. Jag måste springa till min mamma och pappa. Det är så här, det gör man när någonting är farligt. Medan vi som är vuxna förstår att vi ska också vid fara ta oss ut. Så att det, vi har förstått skylten, men vi skyddar oss på olika sätt. Och barn skyddar sig genom att gå till sina närmaste.
Mm.
Så det var intressant. Mm. Och se hur man läste av. Men också, eftersom jag visade honom intresse för att läsa de här skyltarna, då ville han läsa alla skyltar sen.
Mm.
För att det här liksom att vi har skapat någon slags kontakt. Mm. Då blir det är intressant. Alltså, det här gör att jag får kontakt med den här personen, eller min mamma, eller min store syster. Så här. Då barn är ju helt underbart förnuliga på att skapa den kontakten. Jaha, min pappa, han är intresserad av musik. Ja, men då sjunger jag. Då kommer han bara, vad roligt liksom. Så att de gör ju allt för att få kontakt med oss. Och påverka den kontakten.
Och då pratar du någonstans om läsandet utanför boken. Och då blir min nästa fråga så här, den här stora eviga diskussionen som pågår om läsning i bok kontra läsning på skärm. Vilka är liksom likheterna och skillnaderna, och vad lär vi oss av det?
Alltså, det är ju skillnad, för att en bok har en början och ett slut. Den är alltid samma, den är oföränderlig. Bilderna är kvar där. Din bok som du kanske fick läsa när du var liten, den ser likadan ut idag. Så att den är oföränderlig. När man läser på skärmen så kan man ta sig snabbt förbi det som man är ointresserad av och bläddra vidare, och man kan också ändra i den texten. Barn läser ju överallt, men när jag har sett dem läsa så är de läser på olika sätt när de läser på skärm, för det brukar jag titta på. Och när de läser böcker.
Vad är skillnaden då?
Nej, men det är lite... nu vågar inte jag säga om det finns forskning på det. Men det går lite så här... precis som vi gör. Nej, men det här var inget för mig. Och så bläddrar man vidare. Medan alltså, boken kan, om den är... berättelse som är för dem, vara intressant. Nu är inte alla böcker det, och inte alla böcker i skolan är intressanta heller. De påverkar inte genom att man inte blir berörd av dem. Så jag tror att det är viktigt att man blir berörd av texter överhuvudtaget. Men och sen måste jag också säga, den engelska läsningen, som jag träffar en liten kille nu, han läser flytande. Han läser flytande engelska. Och han är 8 år. Och så frågar jag, var du lärt dig all engelska? Han bara, på YouTube. Men att läsa? Ja, men de har ju liksom orden där. Ja, så försöker jag få honom att få berätta. Ja, men det står ju liksom, om det är en låt så har de ju orden där. Och då läser jag dem. Mm-hmm. Så jag gav honom en engelsk text och han läste den helt ledigt. Och så det är ju också en form av läsning. Som är på nätet. Så att, jag menar, vi har ingen aning om vad barn är egentligen. Vi ska vara mer nyfikna på vad de...
Men är vi då samtidigt lite för smala från vuxenvärlden, att det som är på riktigt läsande, det är trots allt boken?
Ja, men det är väl en föreställning, tänker jag mer. Ja. Det är alltså, vi har ju haft böcker och nu har vi ytterligare... liksom möjlighet att läsa på andra ställen. Och vi barn läser överallt. Jag tror att boken kan få en betydelse om vi är den värde. Liksom om jag läser och jag tycker om att läsa, så kommer... Barn vill ha berättelser. De vill veta saker. De vill lära sig. De vill läsa fakta. De vill läsa. Så att det är... Jag tycker inte... Man ska inte säga bara antingen eller. Man ska vara mer nyfiken på vad barn vill läsa. Och sen så ska man... utvidga deras värde genom att faktiskt visa att jag läser Dagens Nyheter, eller jag läser den här tidningen och här står det minsann. Så att man pratar om sin läsning också. Eller jag läser noter, kan man ju diskutera, musik. Man kan ju liksom, jag läser av saker och ting. Man måste börja prata om på hur många ställen vi läser. Vi läser ju ofantligt mycket. Så när man frågar barn, vilket jag gör alltid, läser du? Då svarar, om de är 12-13, så svarar de, nej.
Skulle jag få den frågan, skulle jag också säga nej. Och så skulle jag tro att man menar böcker.
Ja, för det är det alla tror. Så, och då tänker jag, men läser du textremsor? Ja. Vad är det då? Du tänker så. Ja, så tänker jag. Du läser ju textremsorna. Ja, men det är väl inte... jag tror du pratade böcker. Nej, jag frågade vad du läser. Och då visade det sig att man läser på, men du fick ett sms här, läser du det? Ja, ja men då läser du ju sms. Så vad är den här frågan? Och jättemånga studsar till på läsfrågan. För att de tror att det handlar om någonting som liksom kommer från ovan. Det här måste du läsa. Det är liksom som,
men jag tänker, det är också en del av liksom skolvärlden eller skolvardagen. Väldigt många barn, i alla fall när jag pratar med föräldrar, har ju läsläxor.
Mm.
Man har läseböcker som ska tas hem och det ska läsas. Mm. Liksom. Och hur ska man tänka kring det? För det är ju inte alltid så jävla lustfyllt. Nej. När man ska säga till ens barn, så här, nu ska du läsa.
Nej.
Och så är det någon slags läx.
Ja, och då är det så här att skolan påverkar också föräldrarna. Man vill vara en duktig förälder, man vill liksom prestera i förhållande till skolan. Mm. Vi gör minsann läxorna och så där. Men att vara nyfiken på vad läxorna berättar om, istället för att titta bara på att du kan eller du kan inte läsa, utan titta på, vad handlar den här boken? Jaha, du ska läsa om en katt. Vad intressant.
Mm.
Vad står det? Vilka ord? Ja, där står det klor. Undra vad som kan hända. Alltså att man pratar mer så. Och sen att man faktiskt högläser den texten. Och när det är i början. Att man också högläser lite. Så här låter det när jag läser. Hur låter det när du läser?
Mm.
Så att man får lite föräldrarskjuts in i läsningen.
Just det.
Och så. Och sen så tycker jag att den stunden man, istället för att du ska göra läxan, så kan man slå sig ner och säga, nu läser vi. Jag kommer läsa den här tidningen och du kommer läsa. Så vi sitter här tillsammans och läser.
Ja.
Då underhåller man ju läsandet.
Mm.
Men man gör det tillsammans, men var och en för sig. Och så kan man som förälder visa att det här som jag läser, det är jag jätteintresserad av. Det står här. Förlåt att jag störde dig i din läsning, men det står här. Så att man gör läsningen lite social. Vad står det i din? Vad har du kommit fram till när du läser? Hur löste du att läsa det där långa ordet? Det står aluminiumfolie där. Mm. Hur gjorde du det? Att man pratar om innehållet. Mm. Men risken är att man tittar på vem det är som läser.
Mm.
Så du stakar dig och du, vad är du för läsare? Att man börjar ifrågasätta läsaren.
Mm.
Vilket är det vanligaste. Liksom. Alltså jag blir en som inte kan läsa. Jag får svårt med läsning. Istället för att, vänta, det här ser ut som bara en knepig text. Hur ska vi göra för att förstå den tillsammans? Att man jobbar mer så, tänker jag.
Mm.
Och sen så har skolan ett ansvar att se till att texter inte bara skickas hem. Liksom, den här texten ska vi läsa. Jag hade en elev, han gick i åttan. Han hade 15 sidor kemi eller fysik. Och han kom till mig och så frågade om han fick högläsa sin läxa för mig. Och då sa jag, absolut. För det är ju en väg att lära sig. Att man liksom hör sitt... Och det gick ju så traggligt. Det var ungefär... Ja, det gick så långsamt. Det gick så långsamt. Så sa han, det här går inte. Så jag frågade om jag kunde högläsa den texten. Ja, absolut. Så började jag högläsa. Och efter ett tag så kände jag en arm om min axel. Så här, någon som la sin arm om. Och så tittade jag upp och så sa han, nej men vad intressant, nu är vi två. Berätta så. Två som inte fattar. Man hör ju direkt, du fattar ju inte heller vad det står. Och då vill jag säga att många av skolans texter är svårbegripliga. Mm. Och det betyder inte att de inte har fått undervisning i det, men de kanske inte har fått möta texten som förklarar det de sedan ska läsa själva.
Mm.
Vilket gör att föräldrar också kan tro att skolan, ja, mitt barn kan inte det här, men undervisningen kan ha innehållet.
Men det handlar om någon nivåanpassning av innehåll för att möta läsningen.
Nej, men om du tar årskurs 7 så kan du ju få kemiboken, fysikboken och lämnas man ensam med dem och kanske inte har mött alla begrepp i undervisningen, då är det en väldigt svår läsning. Men jag tycker inte att vi ska överge den. Men den ska ligga i skolan. Undervisningen om den texten ska ligga i skolan. För att jag menar, som förälder, det är inte säkert jag kan förklara de kemiska. Det är inte kanske liksom, då känner jag mig oförmögen som förälder. Och det är ju... Ja.
Jag förstår. Ah,
och så kanske man säger ja, jag är inte heller så bra på det här. Och så kliver man av det där spännande tåget.
Ja, för man vill ju inte att sitt barn ska känna sig otillräckligt.
Nej, men man känner sig otillräckligt
bra som själv. Man är. Men om man då som förälder upptäcker att ens barn har lässvårigheter och man tragglar och man jobbar med det och man är intresserad. Men man märker på signalerna att mitt barn uppfattar inte att den får den hjälp den faktiskt behöver i skolan. Trots allt så är det ju människor som jobbar i skolan och alla är olika. Hur bör man förhålla sig då som förälder till skolans skyldigheter? För det är någonstans ansvar och skyldigheter.
Alltså upptäcker man det så tycker jag man ska absolut så fort man bara kan prata med, berätta om sin oro. Inte med barnet först och främst utan med en pedagog och diskutera det. Och sedan så ska barnet ha all hjälp och stöd i sin läsutveckling.
Men för det är ju en förväntning som man ska kunna ha. Att barnet får den hjälp. Men om det inte sker, hur för man en dialog och diskussion med en professionell människa som kan någonting som man själv inte riktigt
är? Att man kanske, för man, som förälder blir man ju känslomässigt påverkad av ens barns, man märker att barnet har det besvärligt eller tragglar. Eller, men jag tycker också att man som förälder innan också att man stillar sin oro och läser andra saker. Som till exempel om man har ett barn som, men jag älskar Bamse, vill läsa Bamse. Så att man får reparera sin skadade läsupplevelse egentligen. Så att man faktiskt, vad tyckte du om att läsa? Jag älskade att ligga på din arm och få höra saga. Ja, men det ska vi göra mer av. Så att man inte tar bort allt det som faktiskt handlar om läsandets gemenskap. För att man blir så rädd för att ens barn. Men barn lär sig innehåll genom att lyssna också. Det får man inte glömma. Vi lyssnar och lär oss. Så en faktatext kan bli tillgänglig och anpassad om man lyssnar till dem. Mm. Och sedan att man som förälder och barn diskuterar innehåll och pratar om det. Och sen så tycker jag som att man, precis som man frågar, har du ätit idag? Så ställ mer frågor, vad har ni läst idag? Vad har ni lyssnat till idag? Någonting i skolan som ni läste som var spännande eller i förskolan, så vad lyssnade till för saga? Vilka ord fick ni med er? Vilket nytt ord har du upptäckt idag? Så att man visar att man ställer sådana frågor som möjliggör för eleven eller barnet att svara. Det tycker jag är jätteviktigt.
Just det.
Men, och sen skolan har skyldigheter. Jag hoppas bara att man kan få möta någon som verkligen tar den frågan på allvar. För det är skolan skyldig att göra.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Just det. Ja, om vi övergår till skrivandet, alltså skapandet.
Afghanistan.
Då. Mm. Just det, om vi återgår till det. Mm. Så lever vi ju i ett samhälle där vi skriver för hand allt mindre. Matilda, du är ju en av de få jag känner som faktiskt skriver.
Liksom, för hand.
Alltid här när jag skriver listor. Och,
Vet, jag är också på mitt ena jobb nu. Jag är den enda som har anteckningsbok.
Just det.
Ja, de är helt fascinerade. Och att jag har papperskalender, det tycker de är helt sjukt. Ja.
Men det mesta skrivandet som samhället idag producerar.
Jag är precis likadant. Så vi, nu är vi två här av tre.
Jag har också färgpennor i olika färger med i mitt pennfack. Ja,
men det mesta skrivandet som sker idag, inbillar jag mig i samhället, är tangentbordstexter.
Mm-hmm.
Eller?
Det låter rimligt.
Det låter rimligt. Mm. Och då undrar man så här, när jag gick i skolan så hade vi välskrivning.
Mm.
Och det var ju ett helvete.
Hjälpte det dig, Fredrik?
Nej, det gör jag inte. Varenda gång jag skriver för hand idag så tänker jag bara direkt så här, men fy fan vad fult det ser ju hemskt ut. Och så tänker jag att barn som skriver också känner det.
Det beror på mottagaren. Jag tänker att
om man har problem, så finns det ju många barn som lägger liksom en skyddande hand över det man skriver. För man vill helst inte att någon annan än eventuellt läraren ska se.
Nej. Mm. Det tycker jag är väldigt sorgligt. För att de har lärt sig att det som jag gör inte duger. Och det står i kursplanerna att man ska ha att det ska vara läslig. Handskrift talar vi om, inte välskrift. Men jag tycker att man ska få lära sig att handskriften är olika, har olika mottagare. Så skriver jag för mig så är det, jag vet precis vad mina kråkfötter, det är bara en text som kommunicerar med mig. Men om jag ska skriva till er, måste jag ju skriva på ett annat sätt utifrån den gemenskap vi har etablerat. Men min erfarenhet är att barn tycker att det är roligt att skriva.
Mm.
Därför att de skapar själva.
Just det.
Och vi måste hjälpa dem att få det skrivna språket. Penna och papper tycker många elever är jätteroligt.
Men finns det en risk att vi som föräldrar som mest skriver på tangenter, om vi fullföljer den teorin, inte blir så här tydliga rollmodeller hemma att vi skriver?
Man kan ju börja med att titta på hur mycket använder jag? Hur ser mitt barn att jag skriver? Och vad använder jag när jag skriver? Bara för att, istället för att säga att jag kanske inte är den bästa modellen för att skriva. Jag skriver, berätta att nu skriver jag ett sms till den och den. Mm. Så här. Tala mer om, för barn ser inte vad vi gör. Vilket det gjorde de, när jag var liten så såg man, satt de en bok så visste man att de läste. Läste de en tidning så visste man att de läste. Skrev de så såg man papper och penna, man hörde att de skrev. Och sen mumlar de lite. Och så vi har en liten, det syns inte vad vi gör. Och grejen är att vi vet inte vad som händer där. Barn vet inte det. Och då behöver man säga det. Just nu läser jag den här artikeln. Just nu ska jag skriva det här. Jag gör en anteckning om det jag lyssnar till här. Så här ser mina anteckningar ut. Och så kan man visa det. Så att man synliggör. För att jag intervjuade barn om deras föräldrars läsning. Och det var hemma som familj. De hade så mycket böcker. Det var så mycket böcker de läste så mycket. När man frågade deras 7-åring. Vad läser dina föräldrar? Ah, de läser liksom papper från banken och sen läser de var det billigt att handla och sen sticker de och handlar. Och grejen är att det var ju inte sant, för föräldrarna läste ju jättemycket. Men i och med att de fick höra det här så upptäckte de att de läser ju inte alls när deras barn är närvarande. De läser ju på väg till jobbet, de läser ju liksom när barnen har somnat.
Mm.
Så det kanske var det som syntes.
Mm.
Och då kan man fråga så här. Jag menar, kanske att man skriver en liten lista när man går och handlar. Eller att man kan, när barn tycker om att skriva, skriv den här listan, vi ska gå och handla. Och så följer man den, liksom, när man kommer till affären. Även om det är liksom, vänta nu, vad står det här? Jag tror det står lingonsylt eller mjölk eller så här. Så följer man den och så visar man att skrivandet har en funktion.
Mm.
Och framför allt alla de här breven som man kommer få. Teckningarna är ju skrivande. Mm. Och så skulle man ju
kunna säga.
Ja, jag ritar, målar till, jag har en berättelse här. Det är inte bara liksom färg, utan det är ju vad som det kan ju vara vad som helst. Och det finns ju all anledning att prata om. Berätta, vad har du målat här och vad vill du berätta? Det finns ju jättemycket språk. Det är ju en kommunikationsakt liksom.
Mm.
Och barn vill kommunicera och ha kontakt. Det är ett grund.
Ja, och särskilt idag när bilder har fått en helt betydligt större plats i kommunikationen än för 50 år sedan.
Ja.
Varje dag liksom.
Mm. Bilderna skulle vi kunna prata mycket, mycket mer om. Jag pratade med Ulf Stark, författaren. Och han sa att när han var liten, så han var en lillebror, så hans mamma läste för hans storebror. Och det var ju mycket text på varje sida, så då kunde han passa på att länge studera bilderna. Mm. Idag kanske vi bläddras för snabbt och det är fantastiska illustrationer som vi ska titta noga på. Och det finns också mycket att prata om. Så att, det finns mycket att göra kring böcker och läsning.
Mm. Min mamma är också en gammal lärare med duktig att läsa och skriv. Hon har gått i pension nu, men och hon brukar också prata om att det finns två sätt att lära sig att läsa. Man kan skriva sig till läsning eller man kan läsa sig till läsning. Hårddraget tolkat här nu.
Mm.
Och där tänker jag också att just skrivandet kan också fylla den läsande funktionen.
Mm. Mm.
Att man börjar, man kan bokstäverna, man kanske inte kan läsa dem, men man kan ljuda ihop dem till ord.
Mm.
Och då kan det också bli en genväg in i läsandet. Och då måste man ju, som du säger, då måste ju skrivandet få en funktion. Då måste man ju skriva.
Det har alltid en funktion.
Mm.
Men det är mottagaren som berättar om det har värde eller inte.
Mm.
Så jag menar, om man skriver till någon och man inte får något svar, då känner man sig, man blir tom för att man har skickat iväg någonting. Det har alltid betydelse. Det är alltid kommunikation. Det är alltid det.
Mm.
Sen kan barn producera otroligt mycket här. Du får 10 teckningar på några minuter. Men man kan ju se det som en akt av samtal på ett sätt. Faktiskt. Och jag väljer att göra det. Jag väljer alltid att tänka, här har vi ett underlag att prata om. Eller en kommunikation. Eller en vilja till att formulera sig.
Just det.
Så det spelar egentligen ingen roll vad det är för någonting. För det är du och jag ska samtala.
Mm.
Och det ska vi göra om allt som vi läser, skriver.
Just det.
Och ritar och skickar tar till oss.
Det är ingenting som är barn gör saker för att kommunicera.
Jag tänker också, jag måste ställa en fråga då om pojkars läsande. Alltså vi vet ju att tjejer läser i högre grad än killar.
Mm.
Och jag kan tänka, liksom, om jag tänker den tanken fullt ut, så ser jag ju liksom ett samhälle med ett demokratiskt underskott av mäns perspektiv. Nu har vi levt i ett jävla patriarkat i 40 000 miljarder år, så det kanske inte gör så mycket. Men om jag ändå leker med tanken att vi tycker att det är viktigt att både killar och tjejer är med och fattar beslut. Mm. Både killar och tjejer ska vara pålästa om de nu ska fatta svåra beslut och sådär. Hur tänker du kring pojkars läsande? Vad betydelsen av att börja?
Det är en jättestor fråga. Jag tycker att det är allvarligt om ett barn som går i skolan som vars utbildning handlar om text överhuvudtaget. Varenda lektion är en textbok. Varenda lektion är du ska läsa de sidorna. Varenda lektion, matematikens problem som är... Det finns en tid när man kan räkna utan att läsa.
Mm.
Alltså, och sen så kommer textläsningen och så funkar det inte. Men jag har inte träffat en enda kille. Jag har träffat så många killar som inte kan läsa.
Mm.
Jag har inte träffat en enda som inte vill kunna.
Nej.
Och det tänker jag. Så här, och då har jag frågat, hur kommer det sig? Vad gick fel då? Nej, men då har de fått höra kanske att deras specialintresse inte var så roligt. Och så blir de sårade. Och oftast är det något, man är sårad över något. Och då är det bättre att ta reda på var gick det fel.
Mm.
Istället för att ta reda på hur mycket ska vi, liksom, du måste börja läsa. Men det var en kille som jag pratade med som sa det att när jag läste böcker så... blev jag vän med dem som jag läste om.
Mm.
Jag blev vän med dem. Och vi var några stycken som läste samma böcker. Jag tror det var om Habib. En bok om Habib. Det fanns flera stycken. Och när han hade läst slut om där så läste han om dem.
Mm.
Och sen så fanns det ingenting för honom att läsa. Och då sa jag, vad hände då? Ja, men man kan ju inte bara överge en kompis.
Nej.
Och det var så här... Det fick mig att tänka så här, men vänta nu, jag är ju vän med den här. Han är liksom med oss och man kan inte bara överge.
Nej.
Och då frågar jag, hur hade du kunnat gå vidare? Ja, om någon hade sagt så här, vill du ha en ny kompis?
Just det.
Och det är en helt annan sak. Du vill ha en ny bok? Nej, men jag vill ha en ny kompis.
Mm.
Hade hjälpt honom. Alltså, då måste man ha koll på hur de läser för att veta.
Och sen, men är det här ett vuxenproblem då? Är det vi vuxna som är för dåliga på att skriva böcker för killar och erbjuda böcker för killar?
Inte.
Eller är det liksom...
Det vet jag inte, men jag tror att många får höra att du läser inte som du ska och du läser inte på det sättet du ska.
Ja.
Och då är det, jag brukar prata om, jag har intervjuat, alltså ända sedan jag började som lärare så har jag intervjuat läsare, unga läsare. Men i alla fall, och det är precis, du pratar om det här att man skriver och skyddar. Det är precis som att, kom inte och titta vad jag läser, för jag skäms över det jag läser.
Mm.
För jag läser förmodligen inte på det sättet som jag ska läsa.
Ja.
Alltså det har kommit det här, det är för svårt eller för lätt. Eller du läser för lätt, man blir misstänkliggjord.
Mm.
Medan bokens berättelse, den vill ju bara berätta.
Mm.
Och det spelar väl ingen roll om den är lätt eller svår då. Förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså,
om det står här i den här boken så kan du läsa allt om det här. Men om jag kommer dit och säger, ja, det där är för lätt, du ska ha mer avancerat. Och då, det har ju inte, man läser ju inte så, man läser ju för att man är intresserad av innehållet. Därför tycker jag att man ska fråga mer, berätta om boken du läser.
Mm.
Hur hittar du den här? Alltså, så att man förstår vad som är intressant i böcker.
Mm.
Och jag måste säga det, att min erfarenhet är att vi har jobbat med jättemånga killar. Det är att de vet inte hur de ska liksom... När det har blivit så här fel, hur de ska reparera det själva.
Mm.
Och det är sorgligt.
Mm.
Så jag får ofta frågan så här, hur kan man göra om man inte kan läsa? Och så att erbjuda, liksom så här, har du lyssnat på den här boken? Det var någon kille som sa, när vi snackar om böcker i skolan, då brukar jag lyssna jättenoga, för då får man i alla fall lite hum om vad böckerna handlar om.
Mm.
Och när de kommer upp i något annat sammanhang så kan man liksom, ja, men jag kan vara med i det här samtalet ändå, för jag har ändå hört lite om den här boken.
Du, Matilda, innan du kastar in på de här punkterna sammanfattande,
ja.
Så jag måste ändå säga att jag har kommit ytterligare ett steg i mitt läsande för min dotter.
Är det sant?
Ja.
På vilket sätt?
Jag kom ju en bit förra gången när vi pratade med Josefin Sundström.
Ja.
Nu läser jag mer, även mer närvarande när jag läser.
Mm.
Med henne. Och det märker jag på henne att det gillar hon.
Mm.
Och nu har jag kommit på någonting annat. För att när vi läser Nalle Puh, när han äter all honung och fastnar i det här hålet.
Mm.
Så på en sida, varje gång vi läser den där nu typ varje kväll.
Mm.
Så är det en bild när kanin står lite längre bort och är mindre.
Mm.
Och då undrar hon varje gång vi kommer dit så här. Där är kanin, men en liten kanin. Och jag liksom har inte ens reagerat på det. Jag tänkte bara, fan, underligt liksom. Vad hon menar med det. För kanin är ju närmare på de andra sidorna. Och när så då är hon ju stor.
Se vad de upptäcker.
Mm. Ja, just. Mm. Och nu tänker jag då att då ska jag ägna mig åt det här nya som jag lärt mig. Det vill säga social läsning.
Mm.
Att fråga henne om, hur menar du?
Mm.
Berätta.
Mm.
Istället för att förklara, att du börjar låta henne.
Ja, för att jag vet inte hur fan jag ska förklara. Nej. Att kanin är liten där och stor på en annan sida.
Men,
hur fan ska jag förklara det för en 2,5-åring? Det är men lite svårt.
Hon är 2,5.
Mm.
Du kan pröva också att säga, vill du läsa den här för mig? För att de har ju, de memorerar, har man hört det många gånger så helt plötsligt så börjar de läsa den själv.
Mm.
Och då hör man exakt, nästan ordagrant. De kan följa helt ordentligt. Det är säkert att de förstår alltihopa. Men de säger det. Säger de ord och meningar och ordföljder. Oftast mer än vad de pratar. Så kan man, också man kan höra det i leken när de leker. Att ord från litteraturen blir ord som de leker med i sin
muntlighet.
De tar vidare. Ja, de tar vidare. Men jag läste för en liten... Jag läste samma bok varje gång vi träffades. Och... när hon kom hem så sa hon så här: beträd i gräsmattan. Det hade stått på en skylt i boken, beträd i gräsmattan. Och då så här, lycklig, nu det är du och jag, beträd i gräsmattan. Och jag tänkte så här, det var så stora ord för den här lilla, liksom, ord som inte ens använder. Jag tycker det var så fantastiskt. Liksom.
Det är underbart.
Beträd i gräsmattan.
Det är bra.
Ja,
det är du... din lista. Vi börjar närma oss den, tycker jag.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, I'm blown away. Nej, men jag tycker det är jävligt mycket smart som har sagt. Alltså, inte så mycket av det är mig kanske, Fredrik, men av dig, Ann-Marie. Jag tycker det är vilket härligt poddavsnitt. Jag tänker att jag ska så här, namedroppa lite grejer som är värt att repetera.
Yes.
Barn vill vara delaktiga och förstå.
Mm.
Bra.
Ja.
Då behöver vi inte bli irriterade när de ställer frågor. Nej. Eller samma fråga om kanin för 84 gången. Utan vi får tänka, de vill vara med här.
Mm.
Ja, och det är något som är bra.
Yes.
Jag tänker att vi måste också säga att det handlar om, det var vi också inne på i podden med Josefin Sundström, men det tål att upprepas. Alltså det handlar om att skapa ett intresse för litteratur, om man nu använder ett fint ord. Men ett intresse för berättelser, för böcker och i vilken form de kommer är inte så himla viktigt.
Mm.
Om det är sagor på paddan eller om det är sagor i lurarna eller om det är en bok eller om det är vad det nu kan vara. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att vi tillsammans liksom gör berättelserna levande och talar om dem.
Just.
Med våra barn. Jag tänker att ett annat medskick, om jag nu tänker att det är en föräldrapodd, liksom, det är ju det här med nyfikenheten. Att möta barnet, jag tycker det var så underbart när du sa det, att möta barnet som skribent. Alltså man får lappar att utgå från att barnet vill att vi ska förstå.
Mm.
Och likadant med killar som inte läser. Vi behöver förstå varför de inte gör det och hjälpa dem att reparera det som gick snett. Vi behöver inte svara på frågorna barnen har. Vi behöver hjälpas till att förstå. Vad är det vi håller på med? Vad är det du menar? Hur tänker du? Hur ser du på det här? Och att liksom den, det går ju ihop alltihopa det här nu, om jag tänker att det är tre punkter. Liksom. Att barn vill vara delaktiga och förstå. Vi måste hjälpas åt att skapa ett intresse. Det gör vi genom att tala om vad vi läser, genom att föreslå nya saker, genom att liksom tala om litteratur, böcker och ljudböcker. Och att vi liksom kopplar tillbaka till att vill man utgå från att barn vill det, vara delaktiga och förstå, så behöver man inte heller som vuxen ha svar.
Mm, nej.
Men man behöver bli man, vi, jag behöver bli bättre på att ställa frågor. Och de frågorna behöver inte vara så himla avancerade. Utan det kan vara ganska mycket här och nu. Hur upplevde du det där?
Mm.
Vad ser du på den här bilden? Och det tycker jag, liksom, läsning kan kännas ganska svårt tycker jag som förälder. Med barn i skolan och så. Det ska, och så kommer det nationella prov nu i år 3, min äldsta går så. Alltså det finns mycket som liksom är kopplat till prestation och läsning i den skolvärld vi lever i. På gott och ont såklart. Liksom. Och då tänker jag att det här poddavsnittet, liksom många andra poddavsnitt vi har gjort, på något sätt avdramatiserat det.
Mm.
Jag känner mig lite så här lättare, lite lugnare
genom
att liksom komma tillbaka till att det är inte svårare än att vara intresserad. Alltså, liksom.
Nej,
och det är tillbaka på det som jag pratat om i andra poddar, handlar om tid.
Mm.
Och det är skitsvårt liksom. Jag har inget bra svar på hur vi skapar oss tid. Men det är ju någonstans där även nyckeln hit ligger.
Mm.
Tid och
det tål att repeteras hela tiden så vi förstår.
Får man säga något om
det? Får man verkligen?
Ja, till exempel om du lagar mat så läser du någonstans, men läs det högt.
Mm.
Då läser du ju text och säger, åh, jag måste läsa, hur gör jag den här maträtten? Det behöver inte vara så att barnen behöver förstå att det är 2 deciliter exakt vad det är. Men de hör att du läser.
Just det.
Mm. De hör att du använder text i din vardag.
Mm.
Och det kan också vara roliga ord där i den där. Liksom.
Mm. Mm.
Syltlök och aubergine. Och säg syltlök, så kastar man ut det. Liksom. Mm. Säger som att syltlök. Eller vad det nu kan vara. Liksom.
Mm.
Men du visar att du är en läsande person för att lösa en del saker i ditt liv.
Mm.
Och du läser för att du tycker om att läsa. Du tycker läser för att du är intresserad av saker. Och du läser för att det är så spännande och roligt.
Mm.
Mm.
Så att bara synliggöra det.
Just det.
Och det kan vi göra.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Det handlar om medvetenhet mer än om tidsbrist.
Sant.
Du, en sån här ren nyfikenhetsfråga.
Mm.
Läsambassadör. Mm. Hur blir man detta? Och vad innebär det?
Ja, det är ett nationellt uppdrag som kommer via Kulturrådet. Och jag blev nominerad och fick... Sen är det en jury som utsätter
det. Utsätter det för detta.
Utser en till det. Och det är ett uppdrag på 2 år. Så mitt uppdrag avslutas nu.
Mm.
Och jag har väl pratat mycket till vuxna. Läs så det syns och läs så det hörs har varit ett av mina...
paradnummer.
Ja, faktiskt. Men mycket annat också. Men det är så enkelt. Läs så det syns och läs så det hörs. Och det skulle ju kunna avsluta liksom den här tiden som läsambassadör.
Just det, fantastiskt roligt. Ja, vi lär oss, alltså lever vi.
Precis.
Tänker jag.
Magnus, ett av mina favoritcitat är från Magnus Härenstam i 5 myror är fler än 4 elefanter.
Vad säger han?
Då står han så framför en bokhylla och så säger han så här: ja, han är ju lite högfärdig i den här serien. Ja, inte en dag utan lite ny lärdom. Och så slår han ihop en bok så här, pang. Så går det så här, ett klipp till Brasse som förstör något eller sabbar något den inte fattar.
Exakt.
Ja, det tycker jag är fantastiskt.
Tack så mycket för att du kom, Ann-Marie.
Tack så mycket,
Matilda.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.